Välkommen till podden Skrivvänner som görs av författarna Stina Flodén och Anneli Olsson. Det här är ett avsnitt när jag, Anneli, kommer att möta en gäst och prata om skrivprocessen och allt som hör författarlivet till. Så häng med! Ja, idag så har jag med mig en författare som jag har varit och fortfarande är rätt starstruck av. Så att det känns ju spännande och lite pirrigt att få prata med Mattias Edvardsson idag. Som jag först kom i kontakt med, eller Mattias författarskap, via en bok som heter En nästan sann historia. Som, det kan ha varit en av mina första ljudböcker faktiskt som jag lyssnade på och tyckte den var helt fantastisk och skitbra inläst också. Ja, och sen så har jag ju då läst vidare Lundasviten som jag tycker är helt otrolig. Så att, jag säger varmt välkommen till en av mina favoritförfattare i spänningsgenren. Hej Mattias!
Hej Anneli! Vad kul att få vara med och delta i den här podden som jag har lyssnat så mycket på.
Ja, alltså det känns så sjukt att du har lyssnat på podden.
Ja, man tänker väl inte att det finns några lyssnare, men det finns många lyssnare.
Ja, Stina och jag brukar säga det till varandra, att vi försöker inte tänka på att andra lyssnar, för då blir det blir konstigt.
Ja, det är nymsmått.
Ja. Ja, nej men jättekul att du vill vara med här i ett lite annorlunda format för podden Skrivvänner blir det nu när jag ska, vad skrev jag, ska ro den här lilla typ gummibåten på egen hand här. Då är det schysst att få hjälp av dig. Men jag tänkte att jag ska låta dig presentera dig lite grann också om vem du är och din bakgrund och vad du gör.
Vad jag gör, ja.
Ja.
jo, men jag debuterade 2012 som författare. Och på den tiden jobbade jag som gymnasielärare i svenska och psykologi. Och fortsatte med det under ganska många år samtidigt som jag gav ut böcker. Skrev både... De första romanerna var liksom, ja, vanliga romaner. Och sen skrev jag för barn och ungdomar. Och sen Lundasviten blev väl det var väl första gången som jag skrev renodlad spänning. Så där, när en helt vanlig familj kom 2018. Och ja, jag var... man i mina bästa år med fru och två döttrar och bor i nere i Skåne i Löddeköping utanför Lund.
Vilken var din debutroman 2012?
Ja, den hette Ditt drömmar färdas för att dö och gavs ut på ett väldigt litet förlag som knappt existerar längre tror jag. Och på den tiden hade jag tror jag hade lite mer litterära ambitioner och skulle skriva, försökte skriva någon annan slags böcker och men samtidigt så har jag alltid varit, jag har alltid gillat spänning och deckare och så att jag har väl dragits ditåt mer och mer efterhand.
Och när var det, nu har jag liksom tappat bort årtalet, men den här boken då som var min inkörsport.
Ja, en nästan sann historia var ju liksom, det var ju min första bok på Forum. Och den kom 2016 eller 2017. Och då, alltså den boken var ju, det fanns ju spänningselement. Men den var väl kanske mer roman än spänning och då började, jag hade egentligen aldrig funderat så mycket kring det där med, utan jag skrev Jag bara skrev utan att tänka så mycket på genre. För att så var jag som läsare eller är som läsare att jag bryr mig inte så mycket om på vilken hylla boken står. Så. Men då efter att den kom ut så blev det ju lite diskussioner och det var många bokhandlare som sådär tyckte att ja, det är ju ingen spänningsroman men det är inte heller en roman. Så då tänkte jag att då hade jag en tanke när jag började skriva En helt vanlig familj, så då tänkte jag faktiskt att det här ska bli en spänningsroman. Sen vet jag inte om, alltså, det är också en konstig definitionsfråga. Det vissa tycker är spännande tycker ju andra inte alls är spännande och sådär. Men det finns ju åtminstone kretsar ju kring brott, gör ju mina, och det har ju nästan alla mina böcker gjort på ett eller annat sätt.
Ja, jag tänker, det har vi också pratat mycket om, det här med i en genre. De kan ju vara så, som du säger, så extremt breda. Liksom. För det kan ju vara, jag tycker dina böcker, då är det ju mycket familje, det är mycket familjen liksom, och
Ja,
nära,
precis.
och det är så otroligt lätt att relatera när man själv har en familj till, jag tänker i spänningsgenren, en internationell agent eller någonting.
Ja,
Alltså det
exakt.
blir ju så, ja,
Ja, nej, men så är
så
det
är
ju.
det.
En genre i sig är ju oerhört bred och det kan jag tycka är svårt. Men, alltså man får ju skriva det man själv vill och sen får väl någon annan genre bestämma det bäst de vill. Det funkar nog inte riktigt att försöka att anpassa sig eller så.
Ja, och ja, din då, nu tappar jag bort det, en helt vanlig familj. Där har ju hänt mycket grejer, men jag tänker det kommer vi nog komma in på senare, för vi har fått in massor av roliga, bra frågor från folk som lyssnar på podden. Så att vi
Ja,
kommer in på
jättekul.
vad som hände med den boken, men
Ja,
där
jättekul.
där har det hänt lite grejer. Men idag då? Du har ju den senaste boken, är ju Lova mig tystnad, som
Ja, just det.
jag läste klart den i morse.
Ja, vad
Ja,
bra.
jag sträckläste. Ja, super. Ja, som jag sa, du är en mästare på att skriva om så här, familjen och skriva nära och långt ifrån det som förhoppningsvis någonsin kommer att hända en själv, men är otroligt relaterbart. Ja, så det är ju din
Ja, tack.
senaste bok som kom ut.
Ja, precis. Den kom ju så i juni. Kom den. Så att just nu håller jag ju på med nästa som faktiskt ska bli en serie. Jag har aldrig tänkt, eller jag har tänkt tidigare att jag inte skulle skriva en serie för att jag tyckte att det har känts svårt. Och i den genren som jag har skrivit så alltså man kan ju inte, samma familj kan ju inte råka ut för flera olika när de är så här vanliga människor. Så att det har liksom inte funkat, utan det här Lundasviten, det är ju mer ett samlingsnamn som förlaget har hittat på. De är ju fristående på riktigt. Det har ju gått lite inflation i att kalla saker för fristående, men de har ju ingenting med varandra att göra egentligen. Men nu håller jag på med en serie, första delen då, och då kommer det vara en polis också. Det kommer att vara i flera egentligen huvudkaraktärer och man kommer fortfarande få följa folk som drabbas av brotten, men också en polis som väl blir, ja, den huvudkaraktär man får följa genom serien. Så jag har faktiskt alldeles nyss lämnat manuset till min redaktör, så att hon håller på att jobba med det nu. Under tiden så har jag haft, ja, jag fick en idé om ett barnboksmanus som jag har börjat fila lite på för att ha någonting att, ja, det låter dumt, jag har något att syssla med. Men jag fick en idé som jag tyckte kändes bra. Så att det ena manuset är iväg och så sitter jag och pular lite med ett barnboksmanus.
Och vad kul. Och väldigt olika projekt liksom.
Ja, det är det ju i och för sig. Men det tycker jag också är kul att man får variera sig lite och så.
Ja. Och vad, dina tidigare barnböcker, vad, alltså hur många är de och vad heter de?
De första två är ju tonårsböcker. Eller rättare sagt, den allra första är 12 till 15. På tal om genrer nu, så inom barnboksvärlden är det ju väldigt tydligt för vilka åldrar. Men 12 till 15 heter den första och den handlar ju om, alltså jag tänker mig att den vänder sig till högstadieungdomar, sådär ettan på gymnasiet kanske. Ja, den heter Stå ut och det var min första. Och den skrev jag ju ganska mycket utifrån min lärarroll. Ja, det finns ju också en lärare med i den här boken. Det är tre huvudpersoner, en kille och en tjej och en lärare. Den har väl, alltså den var ganska, så här, jag tog med ganska mycket ny, eller så, sånt som var aktuellt just då. Både språkmässigt, så där, jag slängde in väldigt mycket coola uttryck. Grejen med det är att de blev ju väldigt ocoola ganska fort. Så att det som var coolt då, det är ju många, jag vet, det finns ju en del ungdomar som läser de här fortfarande i skolan och så. Och det är vissa uttryck där som de inte överhuvudtaget känner igen. Och sen handlar det också om en tjej som har en blogg. Och det är ju också sådär. Ja, det är inga tonårstjejer idag som har bloggar. Så att den har ju daterats lite illa, kanske man får säga. Och sen skrev jag en som heter April, April. Båda de här kom ut, ja, med ett års mellanrum kanske, på Opal. Och April, April är mer, den vänder sig till det som väl kallas för YA, alltså, ja, äldre än 15 då. Och är väl lite, den behandlar ju psykisk ohälsa och så här. Och, så den är ju lite mörkare och, eller de är ganska mörka båda två. Men de två skrev jag då för tonåringar och sen var det egentligen, jag hade ingen tanke på att skriva barnböcker egentligen, men sen när jag fick barn och man plöjde alla de här bilderböckerna för små barns 3 till 6 års, så tyckte jag att det fanns så många bra och jag tyckte skulle vara en utmaning liksom att få ihop en sån. Många tänker ju, som inte skriver, tänker ju kanske att det är enkelt, liksom, en barnbok. Och det är klart att det är mycket mindre text, men inte alls enkelt. Och så tyckte jag också att skulle vara häftigt att få se någon, en skicklig illustratör, illustrera. Så jag satte ihop ett manus och skickade till Opal och sen så fick jag faktiskt välja en illustratör och då hade jag ju, eftersom jag hade läst väldigt många, så hade jag fastnat för Matilda Salmén som jag tyckte illustrerade fantastiskt fint. Så vi gjorde de här tre böckerna som kallas för de heter Ella och Noah. Det är tre böcker som är ganska humoristiska kring vardagssituationer, kan man säga, för ja, förskoleunga. Och sen blev ju, alltså, jag har ju fått frågan många gånger om jag kunde skriva fler sådana, men när barnen blev större så tappade jag ju också kontakten med det här. Man läste inte alla de här bilderböckerna. Och sen istället nu så har jag ju då, nu läser jag för min yngsta ganska mycket sådana här, ja, mellanstadieböcker, liksom sådana 6 till 9 år. Och då har jag ju sen blivit sugen på att testa att skriva en sådan. Så det är det jag har en idé nu om att jag ska försöka få ihop någonting.
Men vad kul, och jag tänker också att när man skriver för barn, jag märker på mina, de är 6, 9 och 12, det gäller ju att fånga dem. Alltså,
Precis.
så är det ju med alla läsare, men där, jädra, där får du vara snabb. Liksom, och, ja, färre ord, men du måste verkligen välja
Ja.
rätt ord och få igång händelserna.
Ja, och med bilderböcker är det ju också en utmaning att man vet ju att man kanske läser dem 100 gånger. Det är inte så
Ja.
att man läser en bok en gång. Plus
Nej.
att det ska ju vara, helst så ska ju den vuxne som är med och läser, ska ju inte heller hata boken utan tycka att den är ganska rolig att läsa. Så att det tänkte jag mycket på, att det ska liksom vara en, man ska försöka det ska försöka och vara bra både för den vuxna som är med och för barn.
Ja,
Nej, men
verkligen.
då, ja, nej, barn är ju, de säger vad de tycker och tänker.
Ja,
De är
det gör
värre
de.
än Storytel-kommentatorer.
Ja, faktiskt. De kanske använder finare ord ibland, ungarna, men
Ja.
ja. Ja, men det måste jag faktiskt fråga dig om innan jag glömmer det. Kollar du på
Nej, nej,
Storytel-kommentarer?
nej, 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 det gör
Det
jag inte.
klarar du att låta bli.
Ja. Nej, det gjorde jag kanske när Storytel kom. Men sen tog de ju bort kommentarerna under en period. Och efter det har jag aldrig kollat en kommentar. Jag tycker det ger mig liksom ingenting. Det är subjektivt. Liksom. Det är samma med de här betygen. Och så. Jag vet inte. Nej, jag vill ju gärna diskutera och höra vad folk tycker och tänker om mina böcker, men att få läsa att det är sämsta skitet de har lyssnat på och så, det ger ju inte mig någonting mer än dåligt självförtroende. Plus att det här att man kan skriva fast man inte har, man kan ju lyssna 5 minuter och sen kan man skriva någonting. Så, nej, jag tycker inte det, jag mår bättre av att inte ta del av deras kommentar
Det är
faktiskt.
tips som är väldigt många utgivna författare brukar ge, och sen är det lik förbannat väldigt svårt att låta bli. Men om jag någonsin släpper en till bok så ska jag försöka
Ja,
göra ett.
men det är klart att idag så får man ju inte, alltså, man får nästan inga andra liksom recensioner och så, men ja, jag tycker det är. Man får ju, man kan ju få på Instagram sådär, bookstagrammare och så som skriver ganska nyanserat och vettigt om ens böcker. Och de läser jag gärna och tar till mig och även, jag uppskattar även om det är någon som inte gillar boken. Alltså man behöver inte bara få beröm liksom. Men där är det ju ofta nyanserat och lite vettig konstruktiv kritik. Och det finns ju säkert bland Storytel-kommentarerna, vad vet jag. Men jag vet att det finns en del som inte ger mig någonting och då slipper jag hellre läsa.
Ja, det låter väldigt klokt. Det är ett tips till alla. Skit i
Ja.
Storytel-kommentarerna.
Ja, faktiskt.
Ja.
Det finns ju böcker där som liksom fantastiska böcker som man ser, går man in och tittar på Storytel så har de så jättelåga betyg. Alltså böcker som säljer mängder och får priser och så. Så att man får ta det med en nypa salt.
Ja, men det är ju en bedömningssport, liksom.
Ja.
Ja, det är subjektivt.
Ja.
Ja, nog så svårt ändå, men så är det. Man får stånga på. Och jag undrar nu, är du redo för att gå in på frågorna som lyssnare har ställt?
Ja, jag har förberett mig.
Ja, underbart. För att vi fortsätter på temat då, eller inte temat omdömen, utan vi går in på skrivprocess. För där
Ja,
har
ja.
Märta Holmerin och Johanna Sernelin, de har ställt ungefär liknande frågor här. Och jag tar och läser upp vad de har skrivit för någonting.
Ja, gör det.
Och då undrar de bland annat hur din skrivprocess ser ut. För att de har läst eller hört någonstans att du inte brukar planera, utan du börjar skriva direkt. Och att du inte gillar synopsis, om det nu är sant, skriver hon. Men hur mycket info behöver du om till exempel story, plot, karaktärer, miljö och alla de här bitarna i en roman, liksom, innan du börjar?
Nej,
Eller
men
växer det fram, liksom?
det stämmer ju som de säger att jag tycker inte alls om synopsis. Jag har testat det någon gång och det kommer jag aldrig att göra med. För att det dödade hela min kreativitet. Då hade jag liksom hela historien planerad och då fanns det ingen anledning att skriva den. Och så funkar jag. Vissa funkar mycket bättre med synopsis och då ska man ju såklart använda det. Men det har blivit någon slags, ja, jag upplever i alla fall att det har blivit någon slags sanning i vissa kretsar att man måste skriva synopsis. Och det måste man ju inte alls. Och jag känner ju många andra författarkollegor som inte planerar särskilt mycket. Sen det här med att man inte planerar, det kan ju leda till att man jobbar på ett annat sätt. Man får skriva om mycket om man jobbar liksom med texten. När man har ett ramanus så får man jobba mycket med det. Men jag har ju insett att det passar mig mycket, mycket bättre att göra så. Sen planerar jag lite efterhand. Ingen process har varit riktigt helt lik den andra, men någon slags genomsnittlig process så har jag en idé om att ja, men det här ska hända. Detta ska sätta igång liksom motorn. Det här är motorn till den här berättelsen. Och då börjar jag skriva för att jag blir så taggad på att skriva och tycker det är så roligt. Och sen brukar det gå liksom av sig själv. Då kommer jag på, ja, men då måste ju det här hända härnäst och så måste detta hända och så. Och så brukar det funka kanske 50 sidor eller 100 sidor bara för att jag tycker det är så jäkla kul där i början när man får komma på saker. Och så. Och sen brukar det ta stopp och så inser jag att ja, men det här funkar inte riktigt om det kanske måste vara så här istället. Och så går jag tillbaka och ska inte säga att jag redigerar om de där 50 sidorna, men jag fixar till. Ofta är det någon detalj jag upptäcker som, ja men det här blir inte logiskt eller den här personen måste vara så här istället. Och då börjar jag att fixa till den och under tiden så planerar jag lite framåt. Vad kan det hända? Så att väldigt mycket sker, alltså det sker samtidigt för mig. Det är inte så att jag har en fas där jag går och tänker och planerar och sen sätter mig och skriver, utan jag skriver och sen planerar jag ju under tiden. Jag tänker ju på vad ska hända härnäst och vad är det egentligen som ligger bakom detta och så. Så att parallellt så brukar jag ha ett dokument där jag liksom skriver ner planerna för vad som ska ske härnäst. Och
Men
det
du har en grundidé som du sätter dig med från början och sen så gör du liksom.
Jo, men en grundidé har jag alltid ju, liksom det här. Ja, men dels väldigt abstrakt och jag skriver sällan ner någonting, utan jag har det i huvudet sådär. Men man har ju någon slags en stämning och framförallt den där motorn. Och i en helt vanlig familj vet jag ju väl att det var liksom det här med om en tonårsdotter kommer hem och man upptäcker att hon har blod på kläderna. Och vad skulle man göra om hon blir arresterad? Man vet inte vad som har hänt och så. Det var liksom grundidén. Så att någon slags idé måste man ju ha, annars blir det tufft att sätta sig och skriva. Men när jag väl har fått den idén så blir jag så entusiastisk, för då sätter jag igång. Och jag tänkte ju länge att så där ska jag absolut inte göra. Jag måste hindra mig själv från att skriva och planera och lära känna karaktärerna och allt vad man ofta får höra. Men sen har jag insett att det passar inte mig alls, utan jag lär känna karaktärerna medan jag skriver och så. Och det är så jag funkar.
Ja,
Har du?
super. Det är så kul för att snacka om min motsats. Och som sagt, det finns ingen lag eller regler på hur man ska
Nej,
göra. Det
nej.
har gått ganska bra för dig ändå.
Ja, men det är väl det
Som jag
viktigaste att
liksom, eller ändå, det har gått bra.
ja, men det är väl det viktigaste att man
Ja.
faktiskt gör det som passar en själv och som man trivs, som man tycker är kul. Och för mig handlar det väldigt mycket om lust. Alltså jag ser det liksom inte som något självändamål att sätta mig och skriva en roman, utan jag vill att det ska vara jäkligt kul. Och jag tycker inte att det är kul om jag redan har planerat för mycket. Så därför gör jag på det sättet.
Hur blir det med redigerings Redigering och omskrivningar, för det var också en fråga från Johanna och Märta här. Blir det många liksom, omskrivningar? Vilken typ av redigering blir det oftast för dig?
Ja, men det ingår kanske i det konceptet. Hade jag skrivit mer, hade jag planerat mer från början så hade jag kanske inte skrivit om lika mycket. Men för mig så ser det ut så att jag skriver då ett råmanus och sen låter jag min agent och min förläggare läsa det. Och så kommer de med lite feedback och då handlar det ofta om så här stora saker. I Lova mig tystnad kan jag till exempel säga att den främsta grejen där var ju att de listade ut, de sa är på sidan 25 visste vi vem mördaren var. Och då innebär det ju att ja, men då måste jag, nu måste jag skriva om så att det är en annan mördare. Och jag måste tänka ut och ja, så det blir en ganska stor omskrivning. Samtidigt som man har skelettet och så lär jag också känna karaktärerna bättre och jag får mer. Alltså jag går igång på det här när man får den här feedbacken. För då inser jag att ja, men så här kan jag göra, så här kan jag göra. Och jag brukar inte, jag får ju sällan några lösningar i handen så att ja, men gör så här, utan min agent är mästare på att peka på att men det är någonting som inte stämmer eller det där blir inte logiskt. Och sen låter hon mig komma med lösningarna. Och ofta blir det ju att jag skriver om, när jag väl sätter mig och skriver om så kommer jag på nya saker och så tycker man att det är så roligt så att då hittar man på extra mycket och så blir det, ja, men det blir en liten annan berättelse. Och oftast gör jag två sådana omskrivningar. När jag har gjort den omskrivningen så låter jag dem läsa igen och ofta plockar jag in några till som läser då. Och nästa gång blir det kanske inte lika mycket som jag skriver om, men då är det mer så här som klassiska sådär, som att gestalta mer och visa tydligare vilka karaktärerna är och ja, sådana mer klassiska redigeringsgrejer kanske. Och så skriver jag om det. Och sen, som nu är jag då i den fasen att jag har skrivit om det här manuset två gånger och så har jag skickat det till redaktören och då kommer vad jag kallar för redigering. Jag tycker det jag gör innan tycker jag redigering låter fel för att det låter som att man går in och ändrar några ord och så. Nu kommer jag till redigering och då är det ju sällan, alltså då är ju hela storyn klar och sådär och det är ofta lite peter och lite så här kan man lägga in någon replik och här kan man göra så och så. Och, lite småsaker. Men som sagt, jag gillar ju de där omskrivningarna. Det är där jag tycker att berättelsen växer fram. Sen skulle man skulle säkert kunna publicera det första utkastet också i vissa fall, men jag gillar det där med att jobba om och verkligen få det så perfekt som möjligt.
Ja, men det är det som är, jag tycker också att redigering är väldigt kul. För att oftast i alla fall så förbättrar man ju
Oh
det som
ja.
redan finns. Så att, och det är ju en härlig känsla, plus att få nya idéer, som du säger. Så det kommer ju hela tiden. Det är väl därför kanske vi skriver böcker, för att vi har sådana
Ja,
hjärnor.
precis.
Ja.
Och då kan man hitta folk som läser ens romanus och som bara kan peka på, liksom som bara kan lägga fram sina tankar. Man behöver inga lösningar, man ska inte få några lösningar utan det ska man själv komma på. Men hitta de läsarna som, och det behöver ju inte vara, det kan ju vara proffs men det behöver ju inte vara det. Men det har ju blivit lättare ju längre man kommer i karriären så får man ju bättre och bättre folk att jobba med. Men jag använder fortfarande en del alltså, amatörer som testläser och som kan ge otroligt värdefull input. Liksom att det här, det här tycker inte jag är logiskt, eller det här köper inte jag.
Mm.
Och då, det räcker liksom. Sen får jag lösa det.
Mm. Ja, för jag tänker det är ju också, det är ju inte, de flesta som läser böckerna är så här vanliga, inom citationstecken, människor som, ja, så det är ju himla
Absolut.
värdefullt liksom.
Ja,
Och
det
att
är det
man,
verkligen. Och någon som, så länge man har någon som vågar vara ärlig och
ja, och konstruktiv, gärna. Ja, och så har vi en ytterligare fråga från, jag tror det var Märta som ställde den här, om du har övergett något manus i ett sent skede, någon gång efter många omskrivningar, och i så fall, hur eller när insåg du att det var dags att släppa det?
Ja, det finns, det har jag ett tydligt exempel på. När jag, efter att En helt vanlig familj kom ut, det var ju första gången som jag fick kontrakt på nästa, alltså jag har alltid skrivit och sen när det har varit klart så har jag fått kontrakt. Men detta var ju det första gången som förlaget var ivriga och ville skriva kontrakt och jag fick ju dessutom en del utlandskontrakt på nästa bok. Och jag hade liksom en deadline för första gången någonsin att då vill USA att manuset ska kunna översättas. Och jag hade ju alltid skrivit sådär med alltså, ja, någon slags glädje och vilja att nästa bok ska bli ännu bättre. Så, och det slog ju över nu när en bok hade gått riktigt bra till att jag istället kände att hur ska jag någonsin kunna leva upp till det här? Och ja, men jag började överanalysera varför blev den här så populär och vad är det som gör att, vad är det egentligen jag ska göra? Så, jag skrev ett manus. Ett råmanus som var på 100 000 ord och skickade det till min förläggare och min agent. De läste det och tyckte inte att det var jättebra. Det märkte man ju på dem. Och de kom med så här stora slaktaryxan att det här måste bort och allt det här, det funkar inte alls. Så här, och, så jag började om och skrev om och det blev en helt ny, ja men ungefär som jag brukar göra, en helt ny berättelse. Men flera nya karaktärer och sådär. Och jag tycker det är, alltså jag tycker det är skitsvårt att veta hur bra det är när man skriver. Samtidigt, jag hade någon, liksom, någon liten känsla att det inte funkar. Så jag skrev om alltihop och skickade det igen. Och vi hade ett möte igen, min agent och min förläggare och jag. Och det var liksom att nej, det är väldigt problematiskt. Du kanske kan rädda det, men det behöver skrivas om väldigt mycket. Och den nya karaktären som jag hade lagt till, den tyckte de var helt... Den funkade inte alls, tyckte de. Och jag kände ju direkt att de har rätt när de sa det. Det var liksom inte någon tvekan om det, att jag tyckte att jag hade skrivit något bra, utan jag insåg att de hade rätt. Och då var jag lite så här, de tyckte att ja, men du kan behålla liksom stummen och fortsätta. Men då gick jag några dagar och funderade på det, men kände ändå att jag tror att jag får bättre energi av att bara börja om från scratch på någonting helt annat. För att det var så mycket ångest kring det där manuset. Så då bestämde jag mig för att jag skrotar det och börjar om och skrev då det som sen blev Goda grannar. Och när jag började på den idén så kändes det mycket roligare och ja, bra från början. Så att det var ju ett år som man jobbade, men samtidigt, jag är van också, jag har skrivit många manus som har blivit refuserade och sådär. Så att, ja, det är klart att det är trist att kasta bort 100 000 ord, men samtidigt så, ja, jag lärde mig saker av det. Ibland tror jag att det är den enda räddningen. Så tänkte jag flera gånger också när jag blev refuserad, alltså innan jag blev publicerad. För jag tror att man kan liksom snöa in på att jag har den här storyn och jag måste förbättra den. Man kan förbättra den till oändlighet. Så flera gånger tänkte jag att nej, det här, jag börjar om istället. Skriver något annat.
Men alltså vilket pannben, tänker jag ändå, när du har man också sitter där och får den där feedbacken, även om de har rätt och det är, ja, man vet, du litar på dem och du vet att det nog är rätt. Men ändå kunna skrota det och sen bara ta tag i sig själv och fortsätta med nästa, liksom, det
Jo,
måste ändå
men
vara jobbigt.
det är ju det här pannbenet och envisheten är ju, alltså, det brukar jag säga att det är ju den största anledningen till att jag har lyckats så pass bra som jag har gjort. Det handlar ju inte om att jag har någon större talang än andra eller att jag skriver bättre än andra, utan jag har ju varit envis från början och insett att liksom, jag ska fan inte ge mig. Ja, men det hade jag ju nytta av här, att jag hade stor nytta av att jag hade liksom gått igenom processen med att bli refuserad flera gånger och börja om på nytt. Och här handlade det ju om att, ja, men också om att det fanns en massa kontrakt där folk satt och väntade på manuset och sådär. Så att,
Men
Men det gick.
ja, det gick ju bra. Men det gick, ja, uppenbarligen så gick det att liksom flytta på den där deadline. För då tänker jag, jag fattar att det måste vara jättestress att ha den där externa, allting är klart och utlandsförsäljning och
Ja, och det var ju lite sådär. Det var väl egentligen mitt misstag där, för att jag var ju inte van vid det här med att ha kontrakt överhuvudtaget, utan jag har ju skrivit klart mina böcker och sen har man skrivit kontrakt efter det. Och nu var jag inte riktigt, det gick så snabbt, så att när man då skrev kontrakt på en helt vanlig familj med vissa, så i vissa länder så skrev man tvåboksdealar och då ingick det liksom en utgivning då och då. Och när man fick det, alltså man var ju bara så glad att man hade fått tvåbokkontrakt i USA, och då tänker man inte så mycket på att ja, men det där datumet, det kanske vi ska. Men när det väl, alltså jag har ju alltid upplevt, det har jag även varit vid senare tillfällen, så har jag alltid upplevt att förlagen, att man samarbetar, de är ju inte intresserade av att hetsa fram något som inte blir bra, utan det var inga problem alls att flytta på. Hellre flytta på datumet och se till så det blir bra. Och sen boken därpå, vet jag att då gjorde jag tvärtom. För då sa jag till Forum att nu ska jag ha 2 år på mig. Den här boken ska inte komma ut för om 2 år. Det var bara det att det var då också det blev corona. Jag var ju klar med manuset långt innan, och så den gavs till sist, gavs den ut efter 1 år. Så att det fanns ingen anledning att sitta och bara hålla på den. Men hellre det än att känna att man har någon press på sig och man måste leverera ett visst datum.
Ja, för deadlines är väl ofta bra, men om det känns som en blåslampa där bak, liksom, om man bara blir stressad, det är ju inte, usch, det vill ju ingen, tänker jag.
Nej, men jag kan tycka att det är bra med deadlines när det gäller liksom, ja, men du har en deadline där, här ska du lämna in manus. Jag har alltid en väldigt tydlig plan, för att nu har du 4 månader på dig att skriva ett råmanus. Men sen har jag 3 månader på mig att skriva om, och sen har jag 3 månader till på mig att skriva om. Och sen har vi 3 månader till redigering. Så jag har ju de där, och då vet jag ju hela tiden att skulle det inte sitta från början så kan jag ju rädda det i nästa och i nästa och så. Men att ha från början att pang, nu ska den ges ut. Eller att ha, man har ju hört om förlag som absolut vill att det ska inte gå mer än 1 år mellan böckerna. Det är ju stressigt. Men så har jag som tur var aldrig upplevt det. Utan tvärtom så har förlaget alltid låtit mig ta den tid som behövs.
Skönt, låter som ett bra förlag.
Ja, absolut.
Jag tänker gå till nästa fråga som kommer från Jenny Andersson. som en sån här stor fråga.
Ja.
Jag undrar var din inspiration kommer ifrån och hur vet du om dina idéer kommer att fungera?
Ja,
Vet du det?
men det, nej, det vet man väl aldrig egentligen. Men ja, inspirationen har ju framförallt kommit ifrån, ja, men ifrån vardagslivet och sådär. Man tänkt, jag har ju, som du var inne på innan, att jag har ju tänkt mig själv i de här situationerna. Hur skulle det vara om detta drabbade mig? Och sen tror jag att man får väl inspiration från olika, liksom, ja, men, kultur man konsumerar, man böcker man läser, tv-serier man ser och nyheter och allt möjligt runt omkring en. Men att veta om en idé ska hålla är inte alltid lätt. Däremot brukar jag ofta, alltså under det året som jag jobbar med en bok, så brukar det komma ett antal idéer. När man till exempel läser en nyhetsartikel så tänker jag att oh, det där skulle man ju kunna skriva någonting om. Och ofta så skriver jag ner de där idéerna när de kommer. Så där bara väldigt, väldigt, alltså två meningar. Och sen brukar det vara så att den idén som verkligen är bra, den lever lite kvar. Och när jag är i slutfasen av en bok, som nu då till exempel när jag har lämnat till redaktören, då börjar jag tänka lite mer aktivt sådär. För att ibland, vissa idéer spricker ju när man, om man tänker att, ja men vad, kan det bli spännande om man gör så här och så här? Nej, det går inte att göra det spännande och då faller den idén. Men oftast så tycker jag att den idén man återvänder till, liksom mer eller mindre omedvetet, som kommer tillbaka hela tiden, det brukar vara den man ska satsa på. Eller som jag väljer att satsa på. Sen är det, nej men jag tycker att jag har aldrig haft svårt att få idéer. Det svåra är ju att välja rätt. För man ska ändå jobba så länge med en idé.
Ja, verkligen. Och känner igen det där från många andra författare och kompisar. De brukar bli frustrerade över alla idéer som kommer. Men det är ju väldigt skönt. Jag gör som du, jag skriver ner om det börjar trängas liksom. Det är
Ja, men det är väl
skönt att
klokt.
lyfta ut det ur huvudet och så fokusera på det man faktiskt gör nu. För det är väl, jag vet inte, tycker du att idéfasen är också en härlig, när du går och liksom tänker på din, ja men den här grundidén du har. För att när man kommer en bit in och det tar stopp, det är ju jäkligt enkelt att börja tycka att nej men det där andra som ligger
Ja,
där
precis.
i listan, det kanske, ja det börjar locka.
Ja, precis. Jo, det känner jag ju igen väldigt väl. Men där har jag också haft den där envisheten att även om den har börjat, det har funnits en annan idé som har börjat pocka på, så har jag tänkt att ja, men då måste jag skriva klart detta. För då får jag påbörja nästa. Så har det blivit en drivkraft till att bli klar istället.
Ja.
För när jag väl har påbörjat någonting så har jag nog alltid skrivit, jag har ju alltid skrivit åtminstone ett råmanus utan att skrota idén så från början. För att det tror jag, alltså annars tror jag att man lätt lurar sig själv att det finns en idé som är bättre.
Ja.
Så när man väl väljer att sätta igång så kör hela vägen.
Ja, ska det bli någonting så är nog det bästa man kan göra. Även för att alla idéer, alla manus kommer att kännas grådassig någonstans
Precis.
under skrivprocessen, tycker jag i alla fall.
Jo, men
Det
så
tror
är
jag
det.
nog.
Så är det.
Ja, men då ska vi se. Då går jag vidare till Tobias Söderlund. Har några frågor. Och vi kan börja med, han undrar, varför har du inte med dina första romaner under rubriken böcker på din hemsida?
Ja, det märks att det är en kvällstidningsjournalist här som
Ja.
har gjort sin research.
Yes.
Ja, det är en bra fråga. Det var ju, alltså när jag gjorde den där hemsidan så plockade jag faktiskt bort de två. Dels för att de är svåra att få tag på. Finns liksom inte inom, ja de finns väl på internet, men inte i bokhandeln så. Och dels för att de, men det är en helt annan genre. De passar inte riktigt in i det jag sen gjorde med en nästan sann historia, en helt vanlig familj. Så då rök de. Men de finns ju där ute. Det är inte så att jag skäms över dem på något sätt. Men det, de, jag har ju fått så här erbjudande om att ge ut dem på nytt i ljudböcker och pocket och så. Men det känns ju som att de, alltså de hör inte ihop med min nuvarande. De är så långt ifrån. Så att ja, det är väl det enkla svaret.
Man får googla på Mattias Edvardsson böcker och se vad som dyker upp.
Ja.
Och sen så undrar ju Tobias också om det blir fler barn och ungdomsböcker från dig, och det har du ju varit inne på redan.
Ja,
Det kanske
precis.
blir det.
Kanske. Förhoppningsvis.
Och så undrar han om det blir fler översättningsjobb, för du har ju översatt. Jag vet inte om det är fler än en bok, eller är det en bok du har?
Det är Jane Harper, Överlevarna, som kom häromåret. Den översatte jag. Det är mycket möjligt. Det var en väldigt rolig grej som jag gjorde delvis för att jag kände mig lite kreativt utmattad, kan man säga så. Jag vill gärna göra någonting och har länge tänkt att det skulle vara kul att få testa och översätta. Men kände att jag orkade inte sätta igång med ett nytt projekt direkt. Alltså egen bok.
Var det efter att du skrotade?
Nej, detta var senare. Efter en familjetragedi. När jag precis hade skrivit klart den och då hade jag jobbat, liksom, ja, jag kände att några månader med att översätta kändes som en bra. Och jag lärde mig jättemycket på det. Man får ju verkligen gå in i den här boken och se hur Jane Harper, som är en av världens mest lästa spänningsförfattare också, så man får liksom granska hur hon har gjort. Och så det var jätteroligt. Sen är det klart att man ska hinna med det också, men någon gång kanske.
Var det på forum också?
Ja, precis. Det var på forum. Jag är ju inte någon utbildad översättare eller så, men jag chansade och frågade om det fanns en möjlighet. Och man behöver ju inte. Alltså jag är väl hyfsad på engelska, men man behöver ju inte vara så extremt bra på originalspråket, utan det mesta går ju att ta reda på om det fanns vissa. I den här boken så dyker de bland annat, och det fanns en del så här dykartermer som jag aldrig hade hört på engelska, men det är ju ganska enkelt idag att kolla upp och så där. Så får man göra lite research som man gör när man skriver en roman också, så att det blir rätt.
Tycker du att det är kul med research? En bonusfråga från mig.
Ja, men det tycker jag. Men jag gör aldrig, det är ungefär som all annan planering, att jag gör ju aldrig någon research innan jag börjar skriva, utan jag gör det när behovet uppstår. Och sen kan det ju ibland vara alldeles för kul så att man snör in på och tar reda på saker och så. Sen är jag ju ganska lat av mig. Det är inte så att jag är inte sån som tar kontakt med häktespersonal och följer med dem en dag och så, utan jag, det mesta försöker jag ju läsa mig till eller mejlar och pratar med folk och så, men jag är inte ute och gör så mycket research.
Nej, det är också, ja, som du säger, det är extremt enkelt idag, bara att ta sig till platser utan att behöva åka dit också.
Ja,
Sen
till och
kan det
med
finnas
det.
det kan finnas värde i att göra det om det inte är allt för långt bort, men ja, bra tider för oss lata författare.
Ja, precis.
Sen så har vi en fråga från Alice Sobel, som hon är nyfiken på livet och livspusslet som författare. Och hon har massor av frågor här, till exempel, var skriver du? Och har du någon skrivrutin? Och hur balanserar du med resten av ditt liv?
Jag har ett litet kontor. Det är en gammal klädkammare som vi gjorde om till ett kontor som jag sitter på i vårt hus. Och ja, men jag jobbar väl ungefär, alltså sedan jag började. Det är också så att under många, många, många år så jobbade jag ju som lärare samtidigt som jag skrev, och då var det ju att man fick ta de tillfällen som gavs på kvällar och helger och lov, och ja, man fick skriva när tiden fanns. Sen nu sedan några år tillbaka som när jag bara skriver, så är det ju, jag försöker ju hålla det till liksom skriva 9 till 5 eller 9 till 4 eller 9 till 3 blir det kanske oftast. Alltså jag har ju insett också att man, det här att man, att jag har, att jag skriver på heltid gör ju, jag kan ändå inte skriva, alltså jag har ett visst antal timmar som jag kan sitta och aktivt vara kreativ och skriva. Det är inte så att jag kan pressa ur mig att sitta 8 eller 10 timmar om dagen och bara skriva, utan min hjärna funkar i alla fall inte så, utan det tar stopp. Och har jag barn som är, mina barn är 12 och 8, så det passar ganska utmärkt att när de kommer hem från skolan vid 3-tiden och sådär, att man, ja, då är jag lite hemmapappa och fixar och donar och sådär. Och på helger och kvällar så jobbar jag i princip aldrig längre. Det kanske i vissa skeden när man har en deadline och sådär. Men annars så försöker jag jobba på. Så att jag skulle säga så här, att vara författare på heltid har gjort att jag får mycket mer fritid. Det gör inte att jag sitter och skriver mycket, mycket mer. För att ja, jag känner att jag inte, kanske inbillar mig, men ja, jag känner att man har några timmar. Och sitter jag 8 timmar framför datorn så går ett par av de timmarna går automatiskt till att, ja, man går in och läser på Aftonbladet och kollar Facebook. Och så. Jag kan liksom inte bara fokusera på att skriva text i 8 timmar. Men där är ju folk säkert helt olika.
Men jag tycker många författare som jobbar på heltid, som jag har hört i poddar och intervjuer, de säger ungefär som du, att man har tömt hjärnan på något sätt efter kanske 4-5 timmar. Liksom.
Och sen är det
Om det är
säkert
något.
också, jag är ju också en person som gillar deadlines och gillar liksom att, ja, men jag var så när jag pluggade också, att har man provet på tisdag så är det måndag kväll som man jobbar stenhårt.
Köttar.
Och nu när man vet att, alltså, jag vet att deadline ligger långt för, jag har gott om tid, och förtar jag mig inte liksom. Medan jag, alltså jag såg väl egentligen inte några problem tidigare när jag jobbade som lärare på halvtid och så. Men jag var väl mer disciplinerad då, liksom, att jag visste att där är deadline, då kan jag inte sitta på Facebook nu.
Nej.
Så, ja.
Ja, och Alice undrar också om ekonomi. Liksom du är ju författare på heltid idag. Försörjer du dig på bokförsäljning och
Ja,
det
alltså.
som hör till bokförsäljning? Eller får du stipendier och liknande, undrar hon.
Nej, men när jag började skriva, liksom, jag skrev mina första manus när jag var kanske, ja, strax över 20, och sen höll jag på att skicka in till förlag i säkert 10 år. Då, redan då, så, eller då tänkte jag så här att det finns inte på kartan att jag någonsin ska kunna försörja mig som författare, utan det, jag kanske kan få en, liksom, vad får man, en månadslön på en bok, det är väl liksom normalt. Så det var väl min ingång ganska länge, att det är så det kommer att vara. Och därför såg jag till att ha ett jobb som jag verkligen trivdes med. Jag gillade ju jättemycket att vara lärare och tänkte aldrig egentligen att någonting annat än att det var perfekt att vara lärare samtidigt som jag skrev. Och då fick jag ju, efterhand fick jag en del stipendier och jag kunde gå ner. Och det är ju vanliga så här via Svenska Författarfonden heter det. Och jag kunde gå ner lite i tid. Dels på grund av det, dels på grund av som att jag fick väl en månadslön i royalties och sen fick jag ju lite skolbesök och sådär som man drog in lite pengar på. Så jag gick ner i tid och sen jobbade ganska länge, 60% som lärare. Men jag var aldrig sådär intresserad av att, jag har aldrig tänkt att jag skulle palla och jaga inkomster, så alltså att sluta som lärare bara för att jaga och leva fattigt och från hand till mun sådär, det var aldrig aktuellt, utan jag trivdes ganska bra med det. Och sen kom det som en hel chock, alltså när en helt vanlig familj, eller det var innan den släpptes, så sålde min agent den till 36 länder och det trillade in ett antal miljoner. Så att det var ju då allting förändrades med de försäljningarna och jag funderade ju ett tag på hur jag skulle göra, men det blev, jag kände att jag inte riktigt räckte till som lärare. Jag jobbade 2 dagar i veckan. Jag gick ner till att jobba 2 dagar i veckan som lärare, men kände liksom att nej, det är för lite. Så då bestämde jag mig för att ja, men då skriver jag på heltid ett tag. Det passar bra nu när jag också har mindre barn. Sen vet jag inte, man får väl se hur det blir i framtiden. Rent ekonomiskt så behöver jag väl inte jobba som lärare, men det finns fördelar med att ha någonting annat också. Jag tror ibland så kanske man, ibland kanske folk föreställer sig att det är en drömtillvaro att vara heltidsförfattare. Ja, det är det ju alltså. Man är ju privilegierad såklart.
Ja, men
Samtidigt
du.
behöver man ju få intryck och sådär. Man behöver, ja. Det är väldigt ensamt. Så att, ja, nej, men nu kan jag ju leva på, ja, tack vare en helt vanlig familj. Och, ja, det har ju gått bra för flera andra böcker sen också, men det var ju den som förändrade allt liksom.
Ja, vad häftigt ändå. Man vet ju
Ja,
aldrig
absolut.
liksom vad
Det,
det.
nej, det, jag hade aldrig någonsin trott att det skulle gå eller räknat med det. Alltså. Utan det var ju bara en ren bonus.
Och sen tänker jag heltidsförfattargrejen. Det vill jag också en gång för några år sedan säkert. Det lät ju jättehärligt. Men det är ju ändå få saker som är så rosenskimrande som man
Ja,
kanske
ja.
tror innan. Så att,
Nej, ska man då dessutom jaga rent ekonomiskt att man är beroende från bok till bok, så ja, vissa trivs väl med det, men jag hade aldrig pallat det, utan men sen beror det väl på vad man har för övrig tillvaro och som sagt, jag hade ett jobb jag trivdes, lärarjobb som jag trivdes med. Så hade man inte trivts med sitt arbete så hade kanske situationen varit annorlunda. Men det är lätt att man kanske målar upp en väldigt glamorös bild av det här. Man blir ju väldigt isolerad också. Hade jag inte haft barnen och sådär så ja, då kanske jag hade hoppat på något annat under tiden för att få lite mer socialt. Det var
Ja.
ju i början där med en helt vanlig familj, när den släpptes i så många länder, så då var det ju mycket, det var ju resor, det var massa PR och sånt där, och då tog det ju mycket tid, men det har ju liksom ebbat ut ganska rejält. Så att ja, nu har jag ju, det är klart att jag reser lite då och då till olika mässor och sådär, men nej, det är inte alls så mycket som det var.
Ja, jag kör vidare till Sara Klingamyrs roliga fråga tycker jag. Hon skriver så här: jag är nyfiken på vilka böcker och författare som Mattias har älskat, äcklats av, inspirerats av, blivit golvad av etc. i olika faser av livet och skrivandet.
Ja,
Äcklats av, det var
äcklats av, ja, det
inga
finns ju,
kommentarer.
det finns ju de böckerna också. Jag missade faktiskt det, jag såg ju frågan, men jag missade det där med äcklats av. För jag nu tänker jag på en specifik bok, men jag kommer inte på vad den heter. Det var ju synd. Men alltså jag har ju, ja, det är bra det här med olika faser, för att det stämmer väldigt mycket att jag har läst väldigt olika sådär. Det som egentligen fick mig, alltså det som fick mig att upptäcka böcker var ju så här att jag gick in och tog mammas, alltså jag gillade väl barn och ungdomsböcker också, men det som verkligen fascinerade var ju när man snodde mustans Jackie Collins och så här, det som var förbjudet liksom, som jag kan uppleva idag att vi missar lite när vi, mycket litteratur för barn och unga ska vara anpassat för dem, och det ska vara lite fostrande och lite sådär tillrättalagt. Och då blev det ju inte så spännande. Men jag tyckte ju det var jättespännande, och sen tyckte jag, ja, jag var väl sådär 15, 16, så började jag läsa. Ja, men jag läste Jack Kerouac och Ulf Lundell, och det skulle gärna handla om sprit och sex och knark och så, liksom. Som var oerhört långt ifrån mitt liv som liten småstadsfotbollspojke. Men jag tyckte ju det var ju det som var det häftiga, att jag fick uppleva deras dekadens. Så jag läste sen efter gymnasiet, så var det ju, läste jag litteraturvetenskap, så då läste man ju mycket klassiskt och lite mer. Claes Östergren var ju, jag skrev en uppsats om honom, och det var nog min stora idol då. Och sen när jag blev äldre så blev det ju, ja, men jag kom väl in på det här med deckare och spänning och så, men jag läste Henning Mankell som alla andra svenskar, och sen läste jag ju mycket Håkan Nesser, ja, och Sjöwall Wahlöö och sådär klassiska. Och sen nu de senaste åren har det blivit så här, ja, men man är lite splittrad. Jag gillar ju att läsa så här nya svenska samtidsromaner, och jag tycker det, man får någon slags möjlighet att uppleva sin ungdom, höll jag på att säga. Men det är kul att läsa för sådär 25-åringar som beskriver sin samtid. Man får möjlighet att se hur de ser på livet. Sen har det blivit så att man läser väldigt mycket i ja, spänningsgenren av författare man känner, och ja, man försöker hänga med liksom. Man kan, det är ju helt omöjligt att läsa allt såklart, men ja, vissa vänners böcker vill man ju läsa, och så när det kommer nya spänningsförfattare så vill man gärna testa och läsa. Sen är jag ju, jag är ju ingen serie, alltså varken när jag har skrivit eller som läsare. Jag läser gärna första delen i en serie och sen läser jag aldrig vidare. Inte för att jag inte, alltså jag kan ju tycka att första delen är jättebra, men på något sätt så, jag vet inte, det är någonting med det där med att börja på något nytt som lockar mer än att fortsätta där. Men jag är ju i väldigt liten minoritet bland läsare, för att de flesta älskar ju serien, har man ju förstått.
Ja, men också det har förlag sagt till mig att första delen i en serie, den kan bli väldigt, om man tänker ljudboksmässigt, så kan det bli väldigt lyssnad på, eller ja, men kanske köpt i print också. För då är det nyhetens behag, men sen ser man att det tar ett bra tag innan kanske resten av serien blir lyssnad eller läst. Så att det är någonting i det där.
Ja, det måste ju vara det svåra. Och det är
Ja.
klart att det finns ju, sen finns det vissa som har skrivit 10 eller 20 böcker i en serie där folk bara så väntar på att nästa del ska komma. Men då gäller det väl också att hålla någon slags jämn nivå på böckerna, så att man verkligen vill fortsätta.
Eller när man hittar en favorit, eller första boken i en serie är skitbra, så är man, åh, kolla, det finns fem till. Men sen beror det
När
på
de
hur man är
redan
som
finns.
läsare såklart, liksom, för det, ja, jag i alla fall, jag vill variera läsningen, jag vill läsa massa olika typer, så att det blir sällan att jag sitter och plöjer en hel serie i alla fall. Så att,
Nej,
ja,
precis.
det
Nej,
är
jag är
många
likadan. Men
aspekter.
ja, nej, det ska bli spännande att se,
Ja.
att skriva en serie. Du har ju skrivit en serie, så du kanske kan ge mig några tips på vad jag ska tänka på.
Ja, absolut.
Hade du tänkt ut från början vad som skulle hända liksom i fortsättningen?
Nej, alltså
Det
jag hade inte.
Nej.
Det var i min, det som faktiskt blev en serie, det var nog bara, det var en bok. Och sen så insåg jag att oj då, det här skulle jag faktiskt kunna göra mer av. Och sen var det väl, så tvåan var lite svår. Trean var enklare, men sen kände jag att jag vill inte skriva serier.
Nej.
Sen så skulle det ha blivit en till serie som inte blev en serie. Men nu, det jag håller på med nu, det är ingen serietänk.
Nej.
Jag kan förstå liksom, jag kan förstå hur du tänker, fast nu gör du tvärtom då.
Ja, precis. Fast jag har också tänkt sådär. Nu tänker jag bara på den här boken. Jag har liksom inte funderat överhuvudtaget på vad nästa del ska handla om eller vad som ska hända. För jag tror jag tänkte länge det där att ska man ha en serie så måste man ha vissa karaktärer som jag ska veta hur de ska utvecklas och bla bla bla. Men det har jag helt struntat i, och det får jag ju ta. Så jag misstänker att det svåra kommer nu när man då ska börja på nästa del.
Eller så blir det inte svårt alls. Det
Nej,
blir
vi får väl
ett
se.
experiment.
Ja,
Ja.
ja.
Ja. Och sen så har jag en fråga som är från mig och Susanne Skemper. Och vi undrar om, blir du någonsin starstruck av någon? Eller är du mera laid back där?
Vad betyder det egentligen att bli starstruck? Betyder det att man blir...
Jag tänker att förra året på bokmässan, jag absolut inte vågade gå och prata med dig. Det är för att jag ser upp till dig som författare, för jag tycker att ja, men du gör någonting som jag tycker är skitbra. Jag blir blyg. Jag blir, ja.
Man
Man
blir...
börjar liksom tappa perspektivet lite grann. Okej, du är ju också en trevlig människa. Men du blir något större.
Ja, för att det är ju klart att jag blev, alltså att man kan bli blyg runt folk, men det vet inte om det har med starstruck. Jag tänker så här att det är kändisar som man blir starstruck av. Jag är ingen kändis, så då faller den. Nej, men det kan vara konstigt att det är konstigt att prata med folk när man, alltså sådana som är så kända så att man får själv presentera sig, och sen tänker man att hur ska du nu presentera dig? För du vet ju att alla vet vem du är, men
Träffa Camilla Läckberg. Ja.
Men det jag har nu under de här åren så tror jag har insett att folk oavsett stjärnstatus och sådär så är folk så oerhört trevliga och jordnära och jag har blivit överraskad gång på gång av hur ja, kändisar då hur trevliga och ja, men hur fint de har behandlat mig och andra som är totalt okända. Så att, jag har aldrig stött på det där några divalater eller så, tvärtom. Så jag minns fortfarande när jag träffade Camilla första gången och hon går fram. Och då var det ju så här, man ser, och där är Camilla Läckberg. Detta var dessutom utomlands. Så då blev det lite så här, ja men då måste jag ju hälsa på henne, hur ska jag göra detta? Och då springer hon fram till mig, åh det är du som har skrivit den boken, jag älskar den. Och bara det liksom gör ju att, ja, det är väldigt många som är väldigt trevliga och enkla att ha att göra med. Och, ja, oavsett.
Normala människor
Ja, precis.
som har gjort bra saker.
Ja.
Ja. Men då, till det här med så här, kändisar. Dålig övergång, men det kommer till Netflix nu. För att det får vi ju, jag hoppas att ta tid en liten stund till.
Ja, absolut,
Gud,
absolut.
tiden bara rasar iväg. Ja, en helt vanlig familj. Det händer ju någonting, eller har, ja. Du ska få berätta själv, för att jag tycker det är otroligt coolt. Och vi kan utgå från Tove Höglunds fråga som är hur gick det till när boken blev en Netflix-serie?
Ja, men det gick ju till så att min agent Astrid Lander, när hon sålde En helt vanlig familj då till en massa bokförlag så sålde hon också filmrättigheterna. Och då såldes det till en amerikansk producent. Och då tänkte jag att, alltså, 9 gånger av 10 så blir det ju ingenting. Detta var ju dessutom så Hollywoodproducent, så då tänkte jag att 99 gånger av 100 blir ingenting. Så jag utgick ifrån att det inte skulle bli någonting, men det skrevs faktiskt ett manus som jag fick läsa och sådär. Men sen rann det ut i sanden och de fick inte, det är ju en sån lång process. Då skulle den här producenten hitta någon investerare och pengar och sen, ja, så någonstans där tog det stopp. Och
När var
då,
det här i
detta
tid?
var ju då när boken kom ut 2018 så måste detta vara 2019, 2020. Jag tror de ägde rättigheterna i 2 år tror jag. Och sen då hade ju boken blivit ganska framgångsrik så att vi fick ju många förfrågningar från svenska bolag så med under tiden när rättigheterna ägdes av det här amerikanska bolaget. Och när de väl då gick över till mig igen så fanns det ju flera alternativ. Och Astrid var ju, hon är ju väldigt skicklig och erfaren. Hon hade ju sålt Störst av allt till Netflix tidigare. Och fick vi kontakt med Netflix och då ville de, alltså det vanligaste när man säljer filmrättigheter är att de köper en option, det vill säga de betalar en viss summa för rättigheterna och sen får man se om det blir något och oftast blir det ingenting. Men det Netflix gjorde nu var att de erbjöd att inte en option utan vi köper det, vi ska göra serien. Så de betalade ju liksom direkt och ville, ja, de köpte det för att sätta igång direkt. Så. Och sen, det var ju också ovanligt för att det brukar inte vara den gången att en kanal köper. Utan det brukar vara ett produktionsbolag som köper rättigheterna och sen säljer in det till en kanal. Så här var det då Netflix som köpte det och sen anlitade de Jarowski som produktionsbolag. Och Nej, men sen fick jag vara med, Astrid sa till så att jag blev exekutiv producent. Så jag fick vara med i hela processen och jag bestämde mig ganska snabbt för att inte vara jobbig. Jag brukar väl inte vara det heller, men jag tänkte att, alltså min inställning var att de kan det här med film, jag kan inte det. Skulle de göra bort sig och det blir dåligt så är det ingen som kommer att skylla på mig. Så att jag sa inte så mycket utan jag godkände det mesta och man måste ju gå in med inställningen att det kommer inte bli samma som i boken och jag hade ju en bild av till exempel hur personerna såg ut, precis som man har när man har läst en bok och så. Och många av skådespelarna såg ju inte alls ut så som jag hade tänkt mig, men det spelar ju mindre roll. Så att även om jag kunde känna spontant när man fick se skådisar eller vissa grejer man fick läsa och sådär och spontant kunde känna att oj då. Så blev det ju, sa jag ju aldrig någonting annat än att jag litar på er och kör på. Och då hade vi en väldigt tidigt så fick vi väldigt bra manusförfattare som Anna Platt och Hans Jörnlind alltså vi connectade direkt och fattade att de fattade vad jag ville och de gillade berättelsen. Och sen fick vi Per Hanefjord som regissör som liksom verkligen brann för historien. Det var inte så att han såg detta som ett jobb utan han brann för det. Och det gjorde också att jag kände att en trygghet i att de kommer att vilja göra detta på sitt sätt och de kommer att göra det bra. Och det är väl mitt... Jag har ju förstått att... Jag har faktiskt aldrig haft... Det har aldrig varit någon stor dröm. Alltså det är klart att det är skithäftigt att någon vill filmatisera, men det har aldrig varit den största drömmen. Jag tänker att hade jag velat skriva filmmanus så hade jag gjort det. Det är böcker jag vill skriva. Samtidigt, detta är skitkul och framförallt att det blev en sån succé. Superroligt och lite ledsamt att man märker hur tydlig skillnad det är. Liksom. Hur mycket folk som plötsligt bryr sig när det kommer på Netflix jämfört med en bok. Det har jag ju verkligen märkt. Alltså, även om boken har gått jättebra så går det inte att jämföra med reaktionerna på filmatiseringen och hur många som har upptäckt den. Så. Det är ju
Och
den stora fördelen.
ja, jag tänker det blir så väldigt mycket mera lättillgängligt. Det
Ja,
blir
så är det.
serier och sådär. För det är väl ganska många miljoner som har sett den nu.
Jag har inte längre koll på hur många det är, men
Galet.
det är klart, jag trodde ju nog att den skulle bli sedd mycket i Sverige eftersom det blev väl typ allt Netflix gör. Men att den skulle gå så bra över hela världen, det hade jag inte en tanke på. Jag vet ju bara själv hur lite utländskt producerat jag tittar på. Så att den skulle bli etta liksom i 30 länder, det var verkligen en överraskning.
Och det är på svenska också. Eller har du
Ja,
bokat
alltså den
dem,
är ju
eller?
dubbad. Det beror ju lite på vilket land. Alltså, vissa länder har
Ja.
ju dubbning som jag har fattat det så kan man nog, har du Netflix så kan du alltid välja. Alltså i Tyskland till exempel där dubbning är väldigt stort så kan du på Netflix välja om du vill lyssna på rösterna eller om du vill har det textat.
Det där är
Så.
ju jättehäftigt, för jag tänker också visst amerikanskt och brittiskt och engelskspråkiga serier, det kollar jag kollar inte så mycket överhuvudtaget, men när jag kollar så är det ju en hel del sånt. Men
Ja, precis.
franska och italienska och
Nej.
spanska produktioner, alltså
Nej,
det
det
brukar
är
det inte bli.
fascinerande. Och det är
Ja.
klart att... Nej, det är det. Det trodde jag. Det är klart, i Tyskland och Holland och så, de gillar ju svenska, skandinaviska produktioner. Det märker man ju också med böckerna. Där är svenskt. De har ju någon slags kärlek till allt svenskt. Så,
Svenskofili.
det är kul. Det är jättekul.
Ja, roligt. Men hur lång tid från att du är då, alltså de sa att vi kör, det här kommer jag göra, till att den kom ut, hur lång var processen?
Ja, alltså det var väl, det var 2 år ungefär. Det var lite hinder på vägen. Någon som blev sjukskriven och någon som slutade och sådär. Och sen, men 2 år tror jag det var. Och då är det ju, i den världen är det ju väldigt snabbt. Ofta tar det ju många, många år. Jag har ju någon författarkollega som de har jobbat med hans manus i över 10 år nu. Och de är
Oj.
fortfarande sådär att ja, men det ska bli en film, men vi är inte klara än.
Ja, då skulle man ju börja noja, tänker jag, när det tar 10 år, liksom. Eftersom man vet att det ändå är så ofta som det blir inget.
Ja, jag tror man... Jag har i alla fall haft inställningen
Ja.
att jag tror inte på det förrän det sänds. Och det är lätt att säga, men jag tror att det är nog det mest hälsosamma. Vi har ju nu även ett par kollegor alltså allting är inspelat och klart, men det sänds inte för att en av streamingtjänsterna var på väg att gå konkurs. Så att trots att allting är filmat så kan man inte ropa hej för den dag det faktiskt sänds.
Oh, men när det då sändes, och du såg det för första gången, så Cecilia Ekhem har frågat hur det kändes att se din text. Det var ett tv-manus nu istället, men hur var det att se din historia filmatiserad? Hon skriver att hon föreställer sig att hon skulle vara både förväntansfull och livrädd.
Ja, jag var ju med i processen ganska mycket, så jag hade ju sett material och jag var med på inspelningarna och så här. Men visst, man kan ju aldrig veta, men jag hade ändå fått känslan av att det skulle vara bra. Och det var väl det intrycket jag... Dels är det ju såklart overkligt, man tror ju inte att det kan hända. Så väldigt, väldigt overkligt, men annars var ju känslan bara att fan vad kul att det blev så bra, att det var så bra skådis och så bra team runt omkring som gjorde det så bra. För att ja, det kan man ju aldrig veta, det kan ju bli pannkaka också.
I allt
Ja,
skapande verksamhet, liksom.
precis.
Ja, obehagligt och kul. Ja, men nu har vi faktiskt betat av, faktiskt säger vi. Jag har pratat 1,5 timme nu.
Ja, nu slår vi rekordet kanske.
Ja, men det gör vi nog kanske. Jag tror att de som lyssnar är nog bara glada. Jag hoppas att du inte blir arg.
Nej, verkligen inte. Det är bara kul.
Ja, vad bra. För jag har bara några sista små
Ja,
saker här nu, så
ja.
ska jag släppa dig sen. Jag har skrivit ihop tre snabba frågor till dig. Jag har förvarnat dig om att fråga om jag får ställa, men du vet inte vad det
Nej.
är. Du protesterar inte, så jag kör. Då får du bara välja ett alternativ här. Så då har vi första frågan är så här. Skriva på morgonen eller kvällen? När är du bäst liksom? Och vad gör? Har du svarat på i och för sig? Tittar.
Ja, fast det beror på vad man menar med morgonen. För jag är egentligen en kvällsmänniska. Och tidiga morgnar vill jag inte skriva. Men att börja vid 9:30, om det kallas morgon, så tycker jag det är rätt så bra.
I min värld så skulle det gärna få vara morgon då också.
Ja, vad bra.
Men
Då säger vi
kvällsmänniska.
det.
Okej. Vill du ha musik på eller vill du ha det tyst när du skriver?
Absolut tyst. Och ska det vara musik, vilket man blir tvungen till ibland när det finns andra störiga människor i närheten, så får det absolut inte vara någon text, för då stör det mig. Så jag har en massa sådana spellistor med instrumental hårdrock och instrumental dansband och allt möjligt.
Börjar man lyssna och sjunga med?
Ja, nej, man ska ju helst inte känna igen låtarna heller.
Nej. Och så tredje frågan. Paddel eller CrossFit?
Ganska lätt svar, padel.
Jag har ju sett att du spelar paddel IRL, och sen så i din senaste bok så finns det inslag av paddel också.
Jajamän,
Ja.
det gör mitt bästa för att promota sporten.
Ja.
Och CrossFit låter fruktansvärt jobbigt och tråkigt.
Det låter skitjobbigt men ganska roligt tycker jag. Det skulle jag vilja testa. Men ja, inte du.
Du kanske
Och jag
kan bli
törs inte.
en nästa podd. Anneli
Ja,
testar CrossFit.
och hjälp. Ja, och paddel törs jag inte testa. Det berättade jag för dig här innan vi började spela in att jag har
Nej, det
hört
kan vara
många
farligt.
medelålders skador och jag är 43 nu så jag ska nog inte börja nu i alla fall.
Nej, det är aldrig för sent.
Ja, i och för sig, vi får se helt enkelt.
Ja.
Ja, två saker till bara och det är om du har något råd, ett eller flera, som du skulle ge till andra författare. Då tänker jag både aspirerande författare och ja, men kanske generellt. Eller kanske om man främst är i början av sin författarkarriär.
Ja, men dels är det väl det där med envisheten som jag sa innan, för det tror jag är helt avgörande. Det hör till att man blir refuserad, det hör till att det går åt helvete, det hör till att man inte säljer några böcker. Alltså, att fortsätta och att göra det för att man älskar det och tycker det är roligt och strunta fullständigt i allt annat. Det tror jag liksom det måste vara drivkraften. Och sen en annan sak som jag tror väldigt mycket på, det är ju att skriva lite varje dag eller åtminstone varannan dag. Att inte släppa kontakten med manuset. Det misstaget gjorde jag ju ofta som nybörjare, att jag så skrev stenhårt på ett lov och sen 3-4 veckor senare skulle jag tillbaka till manuset. Och de måste man börja om från början och läsa allting. Och så mycket bättre att skriva en timme om dagen eller en halvtimme om dagen och bara hålla kontakten med manuset så man slipper läsa om allting och kan gå rakt in i berättelsen och hålla den vid liv. Och på så vis tror jag också att man mycket händer i hjärnan medan du gör andra saker, så kan du skriva ner det när du väl sitter framför datorn. Så det är väl, ja, men det är väl mina råd.
Ja, mycket bra. Och vad händer härnäst för Mattias
Ja,
Edvardsson?
det blir ju. Nu ska jag nästa vecka, ska jag till Stockholm, snabbvisit. Och det är så här säljkonferens på förlaget, eller hela Bonnierförlagen har så här, där några författare är med och presenterar sina böcker. Och det är väl sommarutgivningen då, min bok ska komma i augusti så den räknas till sommaren. Så presenterar man alla sommarböcker och så där, och så ska jag göra det och sen ska jag faktiskt håller på med ett litet jobb för tidningen Skriva. Jag försöker sätta ihop en liten guide till dem. Och så är det där barnboksmanuset som jag tycker det är väldigt kul att hålla på med. Så att det ska jag väl också försöka. Fram till att slutet på månaden här så får jag tillbaka mitt manus från redaktören och då blir det in i den berättelsen igen.
Jobba på. Jag såg att du hade en liten sneak peek av, det var väl, jo, det var
Ja,
du som gav, eller
omslaget.
på
Ja, omslaget
omslaget.
börjar bli klart nu. Alltså det ska väl vara klart till på den här konferensen också, så att jag kan presentera det.
Kul.
Jättesnyggt har det blivit.
Och det är så roligt att se omslag
Och
på sin.
var är du i din skrivprocess då? Nu har vi glömt bort din.
Ja, men det är inte så noga.
Jodå.
Det som jag sa i början, jag är ju är din raka motsats i hur jag funkar i skrivprocessen. Jag håller på, jag jobbar lite ryckigt just nu och har låtit det vara så. Min plan är att göra mer så som du råder och så göra, skriva lite varje dag. Men jag håller på att skissa på mina karaktärer och på min berättelse. För jag måste göra lite research för att se om min tänkta story håller. Så jag är lite precis tvärtom och bak och fram. Men jag har jättekul. Det är
Det är ju
roligt.
huvudsaken.
Det är roligt att jobba med manus igen, faktiskt.
Ja, men vad kul. Och det tror jag, ja, det är huvudsaken, att man tycker att det är kul. För varför ska man hålla på med någonting om det inte är roligt?
Exakt. Och tänka bort på vad som kanske kan eller inte kan hända sen. Det
Ja, nej.
jobbar jag mycket på nu.
Det kan man ju ändå inte styra, utan händer det så händer det. Och de flesta, jag tror det är så 6 000 skönlitterära böcker på svenska varje år, så kan man räkna med att ja, 5 500 av dem är det väl inte så många som har hört talas om.
Exakt.
Så att det är väl en bra utgångspunkt att
Ja,
tänka.
det är det verkligen. Och vi har pratat, Stina och jag har pratat mycket om jämförelsesjukan. Den är så lätt
Ja.
att drabbas av, liksom få slängar då och då.
Ja,
Man
och
får
det är
försöka.
ju helt naturligt och mänskligt att.
Ibland är det ju en bra grej också. För man vill, om man taggar till av den. Men ja, nej, mera fokus på att det är kul att skriva. Det är
Ja, det tror jag också.
målet i år. Och hoppas att det är för många andra.
Exakt, för
Ja,
alla.
för alla. Precis. Ja, och dig kan man följa på Instagram och Facebook, eller? Instagram
Ja,
följer jag dig på.
Instagram är väl lite modernare.
Ja.
TikTok finns jag inte på än så länge. Men nej, men Instagram är väl där jag är mest aktiv.
Ja. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen till. Och hemsida har ju då.
Ja, icke uppdaterad. Eller?
Den hade Tobias varit inne och spana in.
tydligen.
Ja. Ja, men ja, jag hade säkert kunnat prata med dig i 2 timmar till, men det ska jag inte göra. Men jag vill säga tusen tack för att du ville vara med och vara min skrivkompis i podden idag och svara på alla de här frågorna.
Ja, det var en stor ära.
Jätteroligt, stor ära för mig. Jättekul.
Ja, tack så mycket.
Och vi ses väl på bokmässan kanske.
Ja, om du vågar.
Om jag vågar, nu törs
Ja,
jag. Nu törs jag. Ja, men stort lycka till med ditt barnboksprojekt och ditt nya serieprojekt. Och så ses vi väl på Instagram, antar jag.
men det gör vi. Och tack för
Ja.
alla fantastiskt små frågor.
Ja, jätteroligt.
Ja,
En
verkligen.
stor bredd på dem. Ja,
Ja.
och jag kommer att lägga upp inlägg i Facebookgruppen precis som vanligt om när jag vet vad jag ska ta mig till med nästa avsnitt och när det kommer.
Spännande.
Men igen, tusen tack och lycka till med allting.
Ja, detsamma, Anneli. Tack så
Ja,
mycket.
hej då!
Hej då.